Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå där allesammans och hjärtligt välkomna till nyårskrönikan 2020. Jag heter Inge Karlqvist och där har vi min kloka vän och kollega Maria Selander. Och vi är så glada att hälsa välkomna till Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Välkommen!
Nöjet är på min sida, Ingrid och Maria och alla som tittar på det här.
Vi ska säga att detta spelas in lite innan året är slut för att vi skulle hinna med det här och ni kommer att se detta på nyårsdagen. Och vi ska försöka att hålla oss så att vi inte pratar alldeles för länge så det blir alldeles för långt. Men vi kör väl igång. Nej, det gör vi inte. Vi frågar lite grann hur tycker ni att 2020 har varit? Jag vet att många vill kalla detta ett annus horribilis med tanke på coronan och presidentvalet, din och min rättegång. Gustav, hur har 2020 varit för dig?
2020 för mig har varit annorlunda men också alldeles fantastiskt eftersom jag fick uppleva en av livets största stunder när jag blev pappa. Så att då kan man leva med att det i övrigt har varit ett skitår enligt ganska många andra människor. Och det är klart att det har varit ett jättemärkligt år med coronakrisen och allt det har inneburit. Men när jag blickar tillbaka på året på ett personligt plan så har det varit otroligt stort för mig. Så jag är nöjd på det personliga planet och även politiskt då, om man får titta på hur det har gått för Alternativ för Sverige, så tycker jag att vi lyckades göra det här till ett riktigt bra år också utifrån förutsättningarna. Vi ställde ju om som alla andra var tvungna att göra, men jag är väldigt nöjd nu och tycker inte att vi kunde ha gjort så mycket annorlunda under det här året. Och jag tror att det här året har stärkt oss inför valrörelsen. Sen finns det mycket problem som har inträffat i år och då tänker jag i stort då, i Sverige och i övriga världen. Såklart, inte bara när det har med corona att göra utan också att Trump förlorade valet, sannolikt, och mycket annat. Så att det är lite spridda skurar.
Vad säger du, Maria?
Alltså för vår del har det ju varit ett ganska tufft år med det här corona. Skitet rent ut sagt, det påverkar ju alla och det är ju besvärligt alldeles oavsett hur man förhåller sig till själva sjukdomen och viruset, så är det ju påfrestande att ha det hängande över sig. Och sen har det ju varit det här med åtal och rättegång mot oss som tyvärr fortfarande inte är ett avslutat kapitel eftersom åklagaren nu har överklagat till hovrätten. Så det är ju det som har dominerat året på vår del.
Men jag måste ju då säga att jag är ju nästan i samma lyckliga situation som Gustav, nämligen att jag i år har blivit bästemor som en extra mormor till en fantastisk liten kille. Så att det har gjort att man har klarat det mesta.
Barn har förgyllt året, ja.
Ja, jag vill säga det verkligen.
Härligt.
Ja.
Ja, men då kastar vi väl oss över faktiskt coronapandemin först. För att i januari så började det ju här gå som en löpeld över världen och Världshälsoorganisationen utlyste internationellt hälsonödläge den 30 januari. Och sen i mars så kallade man det pandemi. Och det finns ju olika sätt att se på det här och vi behöver inte trassla in så mycket i det, men man kan ju säga så att Jag tror att om man tittar på dödligheten så är den ju faktiskt inte värre än en vanlig säsongsinfluensa. Så om man inte hade kallat det en pandemi och inte hade börjat räkna alla dödsfall och sjuka, så är jag inte alls säker på att folk hade varit så väldigt rädda för det här.
Det är ju lite svårtolkat med dödssiffrorna. Alltså det verkar inte finnas någon överdödlighet i Sverige och inte heller i många andra länder. Så man kan ju åtminstone dra slutsatsen att folk har dött i så fall av corona istället för andra saker. Eller så är det så att de har dött med corona och det är människor som är sjuka och skulle dött av någon annan orsak. Men jag tror inte vi kommer att kunna dra några säkra slutsatser kring vad det här är för någonting förrän kanske om flera år.
Så kan det absolut vara. Men någonting som är helt förfärligt och som inte har drabbat något annat land tror jag så hårt som Sverige, så är det ju äldre döden. Och nu först har ju då IVO, de har kritiserat det här, och häromdagen så kom Coronakommissionens första delrapport där man är mycket kritisk mot regeringen, just också för att de inte har tagit ansvar. Men detta hade ju inte behövt hända om folk hade lyssnat på Jon Tallinger, läkaren som tidigt slog larm, som vi intervjuade och som försökte med alla medel att få svenska medier att skriva om honom eller liksom ta med honom i TV. Det var lögn. Men vi ska se ett litet klipp från när jag intervjuade Jon Tallinger i maj. Ja, då har jag ringt upp distriktsläkaren Jon Tallinger som i 6 veckor fört en enmanskamp för syrgas åt de äldre. Och det var ju då när du fick en instruktionsvideo från landstinget om att man skulle ge gamla patienter med covid-19 morfin istället för syrgas, trots att morfin ju faktiskt påskyndar döden och försvårar patienternas andning. Och jag vet ju, Jon, att du har blivit intervjuad av medier över hela världen, men svenska medier fullständigt vägrar att rapportera om ditt arbete med att synliggöra den här skandalen, får vi väl ändå kalla det. Välkommen! Ja, berätta lite kort om hur du reagerade när du såg den här videon och vad du sen bestämde dig för att göra.
Ja, alltså först så var jag ju väldigt, väldigt förskräckt över riktlinjerna och den informationen som Folkhälsomyndigheten gav och Tegnell i spetsen redan i januari och så vidare. Så jag var ju redan laddad så att säga för att det här är en katastrof som våra myndigheter kommer låta oss genomgå. Och det var ju på något sätt var det droppen också. För jag hade skrivit lite på Facebook. Men jag fick ju då ett brev från landstinget att vi skulle palliativvårdsanmäla de som vi inte trodde klarade IVA. Vi fick en video som var en instruktion och jag reagerade, alltså knöt sig i magen. Jag fick ont i magen. Jag insåg ju omedelbart att det här är någonting som jag måste rätta mig efter. Och jag visste att jag kommer aldrig lyda de instruktionerna vi får. Så det var ju en kris, för jag insåg att nu är jag så att säga absolut tvingad att ta kampen eller bara hoppa av som läkare och ägna mig åt någonting annat. Men jag vill ju vara läkare, så jag valde att ta kampen.
Ja, kommentar.
Ja, jag kan börja. Det är ju det Jon pratar om här. Det är just det här att man tog ett aktivt beslut att inte ge de gamla någon syrgas, utan istället ge dem morfin. Mm. Vilket är rena dödsdomen. Och det här är väl kanske den allra största skandalen, skulle jag säga, under coronapandemin i Sverige. Det är ju hanteringen av de äldre. Både i det här att man i princip valde att ge dem aktiv dödshjälp i många fall, men också att man var så slarvig med att släppa in smittan på olika äldreboenden och hemtjänstpersonalen fick ingen ordentlig instruktion och utrustning och sådär.
Vad säger du, Gustav?
Ja, jag är inte alls expert på det här med syrgashanteringen, men det var ju en stor diskussion och det ligger säkert mycket i den kritik som framförs här. Och generellt sett så är det ju så att Sverige totalt har misslyckats med att skydda de äldre under hela den här coronapandemin. Och det är visserligen sant att coronaviruset är ju inte så farligt för de som inte tillhör riskgrupper. Det är klart att det finns undantag, det finns de som dör, det finns de som blir allvarligt sjuka som inte tillhör riskgrupper. Men för de som är i riskgrupper så är det ju livsfarligt att drabbas av det här viruset. Det tycker jag ändå man ska vara väldigt tydlig med. Och hade regeringen lyckats skydda de äldre så hade ju naturligtvis facit nu från den här kommissionen som har utvärderat det här blivit mycket bättre. Men även de är ju helt öppna med att regeringen har inte haft någon plan för hur man skulle skydda de äldre. Och äldrevården har varit i princip i någon form av organisatorisk anarki där ingen vet vem som ska göra vad. Mm. Regeringen vet inte vem som ska göra vad. Man skyller gärna på regionerna. Jag vill också återkoppla lite till det vi sa om överdödligheten. Jag är ganska säker på att när året är slut kommer vi ha en överdödlighet. Siffrorna från SCB nu indikerar ju en överdödlighet. Det är sant att vi hade en underdödlighet nu i kvartal 3. En marginell underdödlighet. Men överdödligheten i kvartal 2 var ju ganska markant. Så att jag ändå har det sagt här så tror jag faktiskt att även om många menar att viruset blev inte så farligt som vi först trodde i mars när det kom till Sverige så är jag ganska säker på att den här överdödligheten kommer jämfört med snittet 2015-2019 då, de föregående åren var ganska markant och det är klart att det handlar nästan uteslutande om äldre då. Det är visserligen sant. Men även de förtjänar ju såklart att få ett värdigare avslut. Men jag tycker att det mest intressanta här, för det här är ju en svår fråga, hela coronaviruset. Det är ju svårt för alla oavsett vilken ingång man har, vilken politisk övertygelse. Virus är ju inte roligt att hantera. Det finns nog inte någon väldigt enkel lösning på det här. Men det jag framförallt efterlyser här och som jag tycker att alla borde kunna enas kring, det är ju någon form av ledarskap från regeringen. Mm. Vad är det som gäller i Sverige? Vad är det som ligger på regionerna? Vad är det som ligger på regeringen? Vad ligger på Folkhälsomyndigheten?
Alldeles och kommunerna. Oavsett,
och kommunerna också för den delen. Alldeles oavsett linjen man kan ha utifrån olika ideologiska övertygelser så tror jag vi alla kan vara överens om att det är väldigt svårt att veta vad den svenska linjen är. Regeringen är pigga på att ta på sig eventuella framgångar som när smittspridningen var ganska låg i somras. Och nu när den stiger igen, då är det någon annans fel. Mm. Så man vill gärna ta åt sig av äran men inte ta något som helst ansvar för när det går åt pipan heller. Och det tycker jag är väldigt oseriöst och väldigt fegt egentligen, för att om du ska ta åt dig av dina framgångar då måste du också vara ansvarig för dina motgångar.
Mm. Men Gustav, jag måste bara hoppa in och fråga, är inte detta symptomatiskt för den svenska regeringen överlag att man helst inte vill göra någonting i varje given situation? Jo, eller åtminstone göra fel sak. Alltså, vi såg Henrik Jönsson till exempel, Ingrid, i lördags tror jag det var. Eller om det var förra lördagen, han pratade om just den taffliga coronahanteringen och han menade på, han liknade det vid militära befäl som skickar ut hudkräm till soldaterna istället för mat och ammunition. Att svenska regeringen är väldigt bra på att liksom fokusera på fel saker.
Absolut, jo men så är det ju. Och svenska regeringen är ju alltid så här saktfärdig och tror inte att saker drabbar Sverige. Mm. Och redan tidigt när alla visste att det här viruset kommer komma till Sverige så nu finns ju redan nu en berömd löpsedel från Svenska Dagbladet där Folkhälsomyndigheten säger att coronaviruset kommer inte att spridas i Sverige. Och en vecka senare tror jag den första personen dog. Och just det här att man tror att det här kommer inte drabba oss, det är ingen risk. Vi fortsätter precis som vanligt och sen plötsligt så får man revidera det där. Istället för att vara lite förutseende. Den dåliga starten som Sverige fick i hanteringen av det här har ju garanterat varit huvudorsaken till att smittan tog sig in på äldreboenden och att väldigt många dog väldigt tidigt.
Men jag vill säga en sak som jag menar också är en väldigt viktig faktor här. Det är det att regeringen de fokuserar, precis som Maria säger, på fel saker. Om ni minns när Tegnell fick frågan om ska inte folk jobba hemifrån? Nej, sa han då. Och med förklaringen att det var inte jämlikt. Nej, för precis. Alla kunde inte jobba hemifrån. Och det menar när myndigheterna får sådana direktiv från regeringen. Att det är jämställdhet och jämlikhet. Det är det viktiga. Inte att skydda folk från smitta. Ja, men då blir det ju helt vansinnigt.
Alltså, jag tycker att Tegnell är en clown. Jag har aldrig haft något som helst förtroende för honom. Och jag tycker att han framstår som en besserwisser, en person som har väldigt svårt för att ta kritik, en person som inte svarar på frågor. Han vill ofta försöka dribbla bort journalister genom att inte alls svara. Det finns ju exempel på när man mutar journalister på de här presskonferenserna. Så alldeles oavsett så undrar jag, är Tegnell verkligen den bästa personen att hantera det här? Jag tycker att det är lite... nästan lite pinsamt att han har blivit ansiktet utåt. Men, är det Tegnells fel? Nej, det är ju egentligen inte Tegnells fel. För han är ju trots allt ändå, vad kallar han sig, statsepidemiolog. Men det är ju regeringen som tillsätter honom. Det är ju regeringen som styr myndigheterna. Så till syvende och sist så är det ju regeringen som är ansvarig för hanteringen av inte bara en pandemi utan vilka stora händelser som helst. Så regeringen tycker jag inte ska komma undan med att skylla på någon annan egentligen. Om det nu är så att det har fungerat dåligt på äldreboenden, om det har fungerat dåligt med ledarskapsfördelningen av vem som gör vad inom ledarskapet, då är det ju trots allt regeringen som ska hållas för ansvarig. Och där har vi ju verkligen noll av det här forna svenska eller lite mer preussiska idealet att man faktiskt står för vad man har gjort och tar på sig ansvar när det går dåligt. Det här säger ju skylla ifrån sig, det är en ny sjuka, en sjuka inom den moderna världen, att man inte kan säga att jag tar fullt ansvar för det här.
Mm. Men bara säga det att jag ser att det skylls hejvilt på att lagstiftningen i Sverige är sån att regeringen kan inte gå in och peka med hela handen, vi kan inte ha ministerstyre, bla bla bla. Men vad säger du Gustav, hade man inte kunnat liksom, inte vet jag, slänga in nya lagförslag i riksdagen eller på något sätt komma runt det, om det nu är problemet?
Precis, jo, det har man ju gjort när det gäller att få 9000 afghaner utan asylskäl att stanna. Då kunde man ju inte säga att nej, det finns inget lagutrymme för att få dem att stanna. Utan då drog man direkt slutsatsen att då får vi lösa det här. Eftersom det är en prioriterad fråga för svenska regeringen att få så mycket afghaner som möjligt att stanna i Sverige. Så då är det ju inga som helst problem. Eller när man nu gjorde en lättnad i afghanlagen. Det gick väl på en vecka tror jag genom det som kallas för en förordning. Så det är klart att det går. Och sen måste jag också säga att jag inser ju att det här med att man stänger verksamheter och så vidare, det är ju jobbigt och det är ju smärtsamt. Och jag har ju all sympati för de som har drabbats hårt av det här. Med att man på olika sätt gör inskränkningar i samhällsfunktioner. Och det är ju lite märkligt att man kan samlas tusentals människor på GKs i Ullared eller i julhandeln. Men att man inte kan samlas över 30 personer i en stor domkyrka i princip. Så att de här restriktionerna, även om jag inser att det behövs en del restriktioner, jag är inte alls på den här linjen att allting kan fortsätta precis som tidigare. Så jag vill vara ärlig med vad jag tycker här, men jag tycker ändå att det finns väldigt mycket märkliga restriktioner här som, och med tanke på hur stora väldigt många av våra kyrkor är till exempel och hur viktiga de är för människor i sorg, så tycker jag att det är lite märkligt att de kan så att säga inte hållas öppna, men krogar får ju fortfarande vara öppna även om det inte är alkoholservering efter klockan 22, så får det ju samlas väldigt mycket på en krog, väldigt många människor. Och det har jag också väldigt svårt att få ihop, för att garantera att det är smittspridningen mycket högre på en krog även om det inte är alkoholservering än vad det är om ett antal människor i sorg kommer till en kyrka eller människor som bara vill komma dit för att vara på en gudstjänst. Och det känns ju som att man borde ju med någon rimlig metod kunna ha en ganska säker samling i en kyrka eller inom vissa andra större lokaler i Sverige. Men man ska inte underskatta så här. Jag vill bara säga att man ska inte underskatta att väldigt mycket beror på ren och skär inkompetens. Det är inte alltid säkert att det finns en masterplan att man ska rikta in sig mot just de här, utan när inkompetenta människor hanterar stora saker, då blir ju resultatet också ofta väldigt dåligt. Resultatet blir, det skriker inkompetens om det.
Ja, hur länge vi än skulle vilja prata om det här med corona så måste vi faktiskt gå vidare. Jag vill bara säga innan vi lämnar januari månad, corona, så vill jag säga att Jon Tallinger, han har nu valt att flytta till Danmark, och jag skrev med honom här på morgonen och han säger att han trivs fantastiskt bra. De har en väl fungerande primärvård och det är jättetrevligt att bo i Danmark, tycker han, och hälsar fler svenska läkare välkomna dit.
Ja.
Och bättre betalt säkert också. Och,
det är det, ja, lite, det är det gissningsvis. Lite ja. Annat. Nu Maria, du ska få lotsa oss igenom februari månad. Vad har vi valt där?
Där har vi valt den månadens stora snackis, vilket var en helt hemsk reklamfilm som SAS valde att släppa. Vi ska titta på ett kort litet utklipp ur den.
What is truly Scandinavian?
Grattis.
Absolutely nothing.
Nada.
Niente.
There is no such thing.
Everything is copied. Our democracy.
Vi människor som tillsammans formar framtiden.
Credit goes to Greece. Parental leave.
Thank you, Switzerland.
The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia. And we made the German bicycle a staple of our cities.
Ja, det finns ingenting som är skandinaviskt, Gustav. Allt har kommit utifrån. Detta tycker SAS är en bra reklam att rikta mot nordbor. Mm. För det var just det den var. Den var alltså, den här reklamfilmen riktade sig till Nordeuropa. Så vi, ja, vad är din spontana reaktion? Vad tänkte du när du såg den här?
Ja, de fick ju rätt eftersom coronaviruset kom utifrån till Sverige och berikade SAS, som sedan dess i princip har varit konkurshotat. Så att någonstans känns det lite som karma här, va? Att man gör den här reklamen och några veckor senare bryter coronaviruset ut och efterfrågan på flygbiljetter sjunker med 99,9%, åtminstone nu de första månaderna. Så att
skrev inte du på Twitter att nu klipper jag mitt Eurobonus-kort?
Jo, det gjorde jag också.
Ja.
Jag köpte en trisslott för mina resterande poäng, som jag visserligen inte var någon, poäng, någon vinst på, men jag kände ändå att jag fick mer för min nitlott, min trisslott, än vad jag fick för att det var kvar i SAS Eurobonus. Nej, så jag gjorde det. Jag ringde och sa det till dem att jag sa upp det. Och det har jag inte ångrat. Men det är klart att det finns ju vissa extrema fall då jag eventuellt tvingas flyga SAS framöver. Men jag vill åtminstone inte vara Eurobonus-medlem. Och som dissident i dagens samhälle så är det ju svårt att totalt bojkotta varenda företag hela tiden. Alltså till slut kan du knappt köpa livsmedel. Du kan inte gå på Ikea, du kan inte gå på Ica. Alltså du kan inte göra någonting till slut. Elgiganten. Men man kan ju åtminstone försöka markera så gott man kan, säga upp eventuella bonuskort och annat, och välja alternativ om det finns. Så att finns det ett alternativ så väljer jag ju inte SAS, och det gjorde jag egentligen inte innan heller, för jag tycker SAS är ganska dåligt. Men ja, det kan ju jag vill flagga för det, så att inte någon fotar mig som någon fotade Anders Lindberg, att här flyger Gustav Kasselstrand med SAS trots att han lovade att klippa sitt Eurobonuskort. Men det har jag gjort, men jag kan eventuellt vara tvungen att flyga med SAS trots att de hatar mig och mina förfäder och det som det här landet har byggt upp, som inte har kommit med någonting alls.
Och du då, Ingrid? Du blev var ju arg än idag när du såg om klippet nu.
Ja, jag blev lika provocerad nu. Jag tänkte inte jag skulle bli det. Därför att man har sett den så många gånger och vi pratade ju om det hur många gånger som helst. Men jag blev fortfarande lika provocerad. Jag förstår inte varifrån kommer detta självhat. Vad är det för fel? Alltså, varför tror ett företag att man ska locka folk att flyga till Skandinavien genom att säga att vi kan ingenting, vi har ingenting. Vi har inte skapat någonting, vilket för övrigt är helt fel, för jag tror det finns ingen liten del av världen som har liksom bidragit med så många uppfinningar och fantastiska människor som just Skandinavien.
Nej, det finns väl inget land som har lika många Nobelpristagare som Sverige sett till befolkningen. Vi är till och med i världstoppen i absoluta tal när det gäller kemi och fysik. Eller titta på periodiska systemet då, som där ju det finns en enorm överrepresentation av upptäckter från svenskar. Så att, vad den tittar på är ju svenskar ett framgångsrikt folk. Och det visar ju även den status som vårt land har haft fram till ganska nyligen som ett beundrat land, ett välmående land som har kunnat resa sig ur fattigdom och verkligen utmärkt sig i världen som ett föredöme. Men det är ju länge sedan nu, det börjar bli länge sedan. Men min analys är nog följande. Svenska folket, de allra flesta normala svenskar, blir ju provocerade av en sån här film. Men den här filmen görs av nervösa politiskt korrekta PR-byråer som umgås med andra nervösa politiskt korrekta PR-byråer som vill vinna något meningslöst pris någonstans. Och då vinner man inte ett pris av att hylla allt det som den svenska och nordiska kulturen har bidragit med. Och framhäva allt det som faktiskt är svenskt. Utan man ska göra något så kallat nytänkande. Det är inte nytänkande. Det här självhatet har ju pågått i årtionden. Men det är det här man ska göra. Så att du hyllas på catwalken av andra personer med lika trasig självbild och lika trasig inställning till Sverige. Samtidigt som du inte inser att det här är en krigsförklaring mot era egna kunder. Mm. Så att jag tror att det helt och hållet handlar om att människor inom reklambransch, inom politiken, inom media lever i filterbubblor. Som gör att de är alltså helt ur synk med verkligheten. Men jag menar, med all respekt här för den här personen som jag inte kände och inte känner. Han har bara ställt upp en reklamfilm. Men hur tänker producenten, man låter en afrikan säga att we are no better than our Viking ancestors.
Ja, men alltså tänk dig motsatsen Gustav, att man skulle gjort en reklamfilm i Gambia där en vit person sa our Zulu ancestors eller någonting sånt där. Ja. Det tror inte jag gambierna skulle gilla alls.
Nej, eller varför inte gambiska företag om de bara har vita personer i sin reklam? Ja. Det blir ju väldigt nedsättande mot den egna befolkningen. Men i Sverige däremot så blir man ju nästan förvånad om man ser en vit person i en reklam. Varenda reklam framhäver ju då personer som är så kallat rasifierade. Och det är ju väldigt sjukt. Det sägs tydligen vara rasistiskt att ha vita människor i en reklam i ett land med vita människor som Sverige. Och då måste det följaktligen vara rasistiskt om afrikanska länder har afrikaner i sin reklam också, antar jag. Men det är det inte, för att det här gäller bara europeiska länder.
Men se på alla de här filmerna nu där man sätter in just svarta människor som historiska kungar från Europa och drottningar. Alltså det hyllas ju som fantastiskt. Och nu ska väl tyda med James Bond var en svart kvinna. Men herregud, om det visar sig att någon vit spelar en svart roll, alltså i gamla filmer med skokräm i ansiktet, så de kan ju lida för det än idag. Är det verkligen upp och ner?
Jag har ett roligt exempel där. Jag har ju mina tentakler delvis i Finland också. Min fru är finlandssvensk, jag har bra koll på Finland. Och deras politiskt korrekta etablissemang är ju också verklighetsfrånvänt, precis som i Sverige. Men det intressanta där är att när en film om Helene Kärvbäck, en finlandssvensk konstnär, spelades av en finskspråkig skådespelerska på finska, det blev ett herrans liv över att man då inte bevarade historien som den var, för hon var ju egentligen svenskspråkig från början. Det blev ett herrans liv inom många, framförallt finlandssvenska tidningar. Men när Mannerheim, som också var finlandssvensk, spelades av en afrikan, då är det nytänkande, det är fantastiskt, det var ingen kritik alls, va?
En annan kul grej med det här, eller kul, det är ju tragiskt egentligen, det är då att när den här massiva kritiken kom mot den här reklamfilmen och de fick, jag vet inte hur många tummar ner på YouTube, det var liksom 100 000 tummar ner och 2 tummar upp kanske eller någonting sånt där. Då var det en kampanj från nazister, hette det då.
Ja, just det. Jo, men det låter ju som en rimlig förklaringsmodell. Men sen måste jag också fråga det här att i USA, framförallt då från deras black community som de säger, så är ju det här med kulturell appropriering ett stort problem när de hävdar att vita försöker leva som svarta, vita försöker ställa sig in hos svarta. Om någon svart eller färgad av något slag någon gång skulle spela som en vit, då är det kulturell appropriering. Och sådana fall har ju förekommit också tidigare. Det är inte så vanligt eftersom den nervösa politiskt korrekta Hollywood vill ju inte att vita ska, så att säga, spela personer som inte är vita. Men det förekommer ju, och då blir det ett herrans liv. Så har vi rätt att hävda kulturell appropriering när icke-vita människor spelar vita personer? Nej, det har vi förmodligen inte. Så att, och vad landar man i av allt det här? Jo, det är att det finns ingen logik från vänsterns eller kulturmarxisternas eller liberalernas argument. Så att man måste helt och hållet sluta försöka förstå deras logik, för det finns nämligen inte.
Nej,
så är det.
Hörrni, vi går vidare till Mars och där har vi valt att prata lite om den beramade plastpåseskatten. Alltså beslutet kom då och sen så började det gälla från 1 maj. Det var då som en plastpåse började kosta 7 kronor. Vad tycker Gustav om plastpåseskatt?
Jo, jag trodde ju alltid att lösningen på miljöproblem var att man hade ett bra återvinningssystem, att man slängde plastpåsar där de hörde hemma, inte att man betalade skatt för dem. Men nu innebär det enligt den nya logiken att så länge du betalar svindyr skatt på en plastpåse kan du sedan slänga den i naturen. Mm. Då är det inga problem för miljön, då har vi räddat den. Så att se banne mig till att den där plastpåsen som flyger omkring i Rinkeby, att den är skattad först.
Ja, men precis. Och jag menar, de påstod då att nej, men det var ju för att folk skulle sluta köpa plastpåsar. Men så var det ju en liten bra grej också att man fick in massor med pengar till statskassan. Men här har ju faktiskt svenskarna satt ner foten. För det har ju inte kommit in en bråkdel av den skatt de förväntade sig. Därför folk har ju slutat köpa plastpåsar.
Precis. Visserligen säger väl en del då från Miljöpartiet att ja, men det var poängen att ni skulle sluta köpa plastpåsar, men det är en sanning med modifikation, för de hade också räknat med att 3-4 miljarder kronor skulle in i statskassan enligt de officiella dokumenten. Regeringen har ju själv presenterat att det innebar en budgetförstärkning, så att garanterat var det ju ett av motiven, om inte det främsta faktiskt, att dra in mer pengar till staten. Och det verkar ju inte bli lika mycket av det. Det är väl svårt att säga än, men det stämmer säkert som du säger här i prognosen. Men däremot måste jag också fråga, inte er utan miljömupparna som jag inte får något svar av. Och med miljömupp menar jag då, jag är för miljön. Jag skulle aldrig få för mig att kasta en plastpåse i naturen. Jag är så att säga väldigt en miljöextremist i det avseendet. Att man ska värna naturen, man ska värna miljön. Ingen är för miljön eller naturen mer än jag. För att skämta lite som Donald Trump brukar säga. Men vad jag skulle komma till här. Att varför är allting inslaget i plast i livsmedelsaffären, gurkan eller tomaten eller varenda förpackning, liksom det kryllar av plast precis överallt.
Mm. De har förklaring på det.
Men om du ska lägga ner den i plastpåsen, då ska du betala skatt. Alltså det finns en förklaring.
Ja. Det argumentet är det många som har kommit med. Och då menar de på att ja, men det har med hållbarhet att göra. Så det har med matsvinn att göra. Då måste man liksom väga matsvinnet mot då att det är så hemskt med plast. Så att saker som är inslagna i plast, de håller längre och då behöver man inte kasta lika mycket mat. Okay. Det är deras argument. Om det liksom på något sätt slår ut plastanvändningen. Det roliga är ju, Gustav, att det finns ju rätt bra siffror på hur det såg ut i Sverige, eller har sett ut i Sverige tidigare med vår plasthantering. Och jag vet inte om du kan siffrorna i huvudet, Ingrid, men alltså en förkrossande majoritet av all plast i Sverige går ju till förbränning. Mm. Eller, alltså, och kommer inte ut i naturen. De här problemen vi har sett med plastpåsar som driver omkring, det är ju framförallt i Asien och Sydamerika.
Ja, visst.
Och Sverige, så är det ju. Så är det. Men jag vill också säga det att alltså det de också vill, det är ju att man ska återvinna plast. Och du och jag har haft lite olika inställning till det här med hur nazistisk man ska vara i sin, när man slänger skräp. Maria, hon har massor med olika påsar hängande här och där och plast där och papper där och så. Och jag var såhär, nej, sluta, jag orkar inte med det. Jag har liksom, alltså glas naturligtvis och liksom matavfall och så, men sen har det mesta gått i restavfall. Men så läste jag faktiskt en artikel i Helsingborgs Dagblad, de hade varit på återvinningsverket och det var någon chef där som sa, titta här, vi har gjort stickprov bland liksom restavfall, kolla, plast, allt detta hade vi kunnat återvända. Och jag fick så dåligt samvete, så nu har jag faktiskt
börjat sortera plast.
Ja, vi ser. Ja, nej, men vi får, det här är ju, det är en katastrofskatt det här, som egentligen bara slår mot vanligt folk, anser jag. För det är väldigt svårt också min huvudpoäng är alltid att plastpåsar ska återvinnas. Plastpåsar ska lämnas där de hör hemma. Det är inte Sverige som ställer till de stora problemen i världen med plast i haven som fastnar hos fiskar och i djurlivet i stort. Och förstör. Utan vi bidrar med noll. Ni hittar inga ICA-påsar som flyter omkring i världshaven. Och därför anser jag att det är märkligt när man hänvisar, man använder ju det här som ett argument för plastpåseskatten också. Det är bara att titta i promemorian hur många miljoner ton plast som flyter omkring i världshaven, och det kommer då från de stora floderna. Det använder man som ett argument för plastpåseskatten. Och det är ju åtminstone ett helt ogiltigt argument. Men man spelar på svenskens vilja av att hjälpa till, vårt moraliska stormaktskomplex, alltså någonting måste väl Sverige kunna göra här.
Sverige ska föregå med gott exempel, ja. Gustav heter det.
Ja, ja. Det, precis, det ska vi alltid göra. Ja.
För det bryr de sig jättemycket om i Indonesien och Kina. Ja. Vad vi gör. Men jag får bara säga en grej till om detta, och det är då att vi har ju bland annat, det skrivs ju rätt mycket artiklar om att det här var ett fiasko, den här plastpåseskatten. Och vi har bland annat en professor i miljöekonomi här, Runa Brännlund, som säger att det är feltänkt, det är skolboksexempel på dåligt genomförd miljöskatt. Och enligt många butiker har kunderna börjat köpa obeskattade plastpåsar på rulle och papperskassar istället. Och de är inte bättre för miljön än bärkassarna av plast som ofta återanvänds och slutar som soppåsar. Så det har varit...
Ja, det har jag börjat göra.
Ja. Ja, vad ska man göra? Man måste ju stoppa soporna i någonting.
Ja. Ja, men så... precis. Alltså, jag menar, ofta tar ju plastpåsarna slut hemma för att det går åt sopor. Det är naturligt. Men när du inte får det här inflödet av nya plastpåsar från butiken, så köper du ju någon annanstans ifrån. Claes Olsson går och köper en rulle där, 50 plastpåsar som väl inte beskattas, vad jag vet. Men det kan säkert, och det är också ett av många argument mot den här skatten, att det finns ju hela tiden en kryphål i alla lagstiftningar när man kommer med såna här punktskatter, och då kan Socialdemokraterna ha ett argument för att anställa ytterligare flera hundra byråkrater som sitter och undersöker vad en plastpåse är och vad en plastpåse inte är. För det kan ju inte vanligt folk räkna ut. Så den här plastpåseskatten kostar förmodligen ganska mycket också, eftersom det innebär en försämring av systemets transparens och att det måste anställas fler byråkrater.
Och det är säkert tanken också. Vi kastar oss över april månad, och där har vi då valt de historiskt höga siffrorna för Socialdemokraterna. Maria, vad säger du?
Ja, vi ska bara nämna det. Vi kommer inte ägna lika mycket tid åt alla månader, därför att en del månader bjöd på mer intressanta nyheter än andra. Men vi tyckte ändå att det var lite anmärkningsvärt att i april så... alltså flöt sossarna upp på rekordsiffror, över 30%, den största ökningen i Sifos historia. Detta i liksom ett skede när Sverige hade 803 coronadöda och Finland hade 42. Men det tycktes inte bekymra folk överhuvudtaget, utan de ökade alltså 6,8 procentenheter
på en månad.
Jag vet inte nu, SIFO gör väl kvartalsvis, va? Ja, från den ena mätningen till den andra i alla fall. Från 23,8 till 30,6. Och Sverigedemokraterna rasade med nästan 3 procentenheter i samma skede. Och det här vill jag gärna höra Gustavs tankar om. Hur tänker folk här?
Jag vill ju slå an en positiv ton här, inte för Socialdemokraterna utan för oss. Jag försöker hitta något positivt här, och Mona Sahlin, när hon ledde Socialdemokraterna i det så kallade katastrofvalet för henne 2010, då fick ju Socialdemokraterna faktiskt 30,6% i valet. Och det var ju ett tapp med ungefär 5 procentenheter från Göran Perssons val 2006, då Göran Persson sades göra ett dåligt val och då Reinfeldt tog makten då. Så att 30,6% som Mona Sahlin ledde dem till ansågs ju förfärligt dåligt då. Trots att de faktiskt var största partiet. Det är många som har glömt det, men Moderaterna har ju aldrig blivit största parti här, utan de var lite större än Moderaterna till och med när Mona Sahlin var partiledare, vilket är ganska sjukt. Hur som helst, det ansågs ju väldigt dåligt nu då, men nu anses det ju väldigt bra om Socialdemokraterna ligger över 30%. Och det innebär ju trots allt ändå ett skifte här i synen på hur stora Socialdemokraterna ska vara. Och därför får vi hoppas att eventuella nivåer över 30% ändå är tillfälliga. Men man vet inte i landet Sverige, men som sagt, det försöker komma med...
Men hur kan de siffrorna komma i ett sånt skede, Gustav? Där...
Det beror på att så fort det blir lite livat i holken, för att citera Povel Ramel, så söker sig människorna till regeringen. Det tror jag. Jag skulle tro att det fanns liknande effekter runt om i Europa också initialt när man inte visste så mycket kring corona och människor som dör, och regeringen gör förmodligen allt de kan, och det är tur att vi har Stefan Löfven som landsfader, och inte har vi någon anledning att ställa till med bråk nu när det redan är ett så jobbigt läge. Men sen efter ett tag så börjar ju folk nyktra till lite.
Ja,
som tur är.
Så, men det är märkligt det där. Alltså, vad är det för människor som byter partier hela tiden?
Ja. Men är det inte så här?
Ja, nu blir det Sverigedemokraterna, nu blir det sossarna, nu blir det Moderaterna. Alltså, det är ju helt
otroligt. Det är väldigt märkligt. Men är det inte så att nästan alla svenskar är sossar på ett eller annat sätt? Och så fort de får en anledning att gå tillbaka till sossarna, om så bara för en mätning liksom, så känns det kanske lite skönt. Men jag är ju trots allt en snäll och fin människa, för det är ju den bilden folk har fått, många i alla fall. Nu ska vi säga att det är inte så många svenskar, för nu har det ju börjat dyka upp siffror också om hur stor andel av sossarnas siffror som kommer från invandrare. Och det är väldigt, väldigt många. Jag tror det var Statistiska centralbyrån senaste mätning som hade det. Nu har jag inte siffrorna i huvudet. Men det är ju så att hade de inte haft dem som en jätteklump bland sin bas, så hade de varit nere på under 20 i alla fall. Garanterat under 20. Kanske bara 15.
Ja, jag säger inte emot. Det är väldigt mycket. Det är väldigt många röster, definitivt. Det är bara att titta på Rinkeby. Det är väl 90% sossarna och resten Vänsterpartiet i princip. Yeah. Så att det är ju en enorm effekt här. Och de kan ju tacka Fredrik Reinfeldt för många av de här rösterna också. Mm. Eftersom Fredrik Reinfeldts importer har blivit valarbetare eller valboskap för Socialdemokraterna. Så puckade har ju Moderaterna varit. Att de inte fattade det. Att det här är en enda vinst för Socialdemokraterna. Mm. Om de nu i framtiden någonsin vill ta tillbaka makten. Och hade det som sagt
inte varit. De ju verkar ha fattat det.
Kanske
jag tror att det är därför de åtminstone säger att de vill strama åt. För att jag tror att de kan ju inte vara helt korkade. De måste ju också vara lite analytiska och liksom, du vet, dra ut linjerna, extrapolera och se vad kommer att hända om vi fortsätter med den här invandringen. Jo, sossarna kommer att sitta kvar.
Mm. Ja, men Reinfeldt kanske hade någon konstig teori om att när de här invandrarna slutar leva på bidrag och börjar jobba, då blir de moderater istället. Sen missar han det här, det här elementära att de här invandrarna vill inte sluta leva på bidrag. De vill inte börja jobba och bli moderater.
Nej.
Så att hans plan, om det nu var den planen, den var inte särskilt briljant. Men det där är fullt, det där kan ju inte nog understrykas vilken effekt det har på valresultatet. Nationellt och i en kommun. Och eventuellt i framtida folkomröstningar om invandringen. Det är ju i stort sett som att blir svenskarna en minoritet, då är det inte vi som får bestämma vårt eget öde till slut. Inte ens i en folkomröstning.
Nej, det är hemskt. Och jag vill säga, när vi ändå pratar om just opinionsundersökningar, så vill vi ju ändå säga att det börjar hända fantastiska saker för alternativ för Sverige. Jag tycker vi har ju noterat att i de senaste mätningarna så ligger ju 1,4-1,5 i den här gruppen övriga. Och vi är väl ganska säkra på att ni har den största delen där.
Ja, osvuret är ju bäst, men det är ju svårt att tänka sig att det skulle vara andra partier som skulle vara så förfärligt mycket större i alla fall. Jag antar att feministerna har en del av sitt stöd kvar. Inte mycket, men det är kanske de som är den näst största. Medborgerlig samling finns ju också, men jag har svårt att tro att det är de som står för någon ökning här. Men det är klart, man ska ju ändå vara ödmjuk och säga att det inte är så att 1,7% övriga innebär 1,7% AFS.
Nej.
Men vi vet ju inte hur mycket det är, och det är väl förmodligen det många opinionsinstitut vill. Jag mejlade faktiskt Torbjörn Sjöström på Novus och frågade det här, och han sa att det är lite spritt, jag kan inte säga exakt. Men han skrev också att Feministiskt initiativ fick en hjälp av alla opinionsinstitut genom att de tidigt började särredovisa Feministiskt initiativ redan innan de hade nått upp till de formella kraven att man skulle ha över en viss procent tre mätningar i rad. För att opinionsinstituten ville ge en skjuts till FI. Och det är ju knappast så att opinionsinstituten vill ge samma skjuts till Alternativ för Sverige. De enda som särredovisar oss är ju faktiskt Sentio. Och det gör de ju varje mätning, oavsett hur lite eller mycket vi har. Vilket innebär att en enda mätning är ju inte så säker där. Alltså vi har haft mätningar där som ligger på 0,3 för att nästa mätning var mycket, mycket högre. Men det vi har sett där som jag tycker är väldigt intressant är att i juli, då fick vi 1,1% i Sentio. Tidigare hade vi bara haft över 1% en enda gång, tror jag, i Sentio. Det är svårt att dra en slutsats av det. Men i juli hade vi 1,1% och varje månad sedan juli i år har vi legat omkring 1%. 1,1, det har varit 0,9, det har varit 1,0, det har varit 1,1 tre gånger totalt, tror jag, sedan juli. Och det är ju i så fall någon form av trendbrott. Hur säkert det är eller inte, det är svårt att säga, men jag tror åtminstone att det på riktigt faktiskt är en tillväxt för Alternativ för Sverige.
På bekostnad av SD till viss del, va? Eller?
Ja, säkert. Huvudsakligen SD skulle jag tro. Och kanske en del soffliggare.
Ja.
Och sen kommer Sverigedemokraterna nu och tänker, ni skäl väljare från SD. Jo, men vi skäl ingen, för de har frivilligt gått till oss. Så det är inte så att vi har snott dem från Sverigedemokraterna. Utan i så fall är det SD-are som är besvikna och går till oss. Mm. Och sen är det ju inte så att SD kommer att åka ur riksdagen nästa val. Utan de ligger ändå ganska stabilt på 17, 18, 20%. Så att Sverigedemokrater som känner att vi så att säga skäl väljare behöver nog inte vara särskilt oroliga över Sverigedemokraternas framtida existens, utan de kommer finnas i riksdagen som ett stabilt parti ändå. Och om vi skulle komma in i nästa val eller i valet efter det, då kan vi bli en sparringpartner till Sverigedemokraterna.
Ja, vi skulle kunna prata mycket mer om det, men det ska vi inte, för nu ska vi gå till maj månad och då lämnar jag till Gustav.
Ja, maj månad förknippar jag först och främst med att jag blir pappa då den 11 maj. Och naturligtvis en otroligt stor händelse. Men för att göra det här både lite mer sorgset och öppna upp för en viss diskussion, så när jag kom hem så fick jag också beskedet att en ung Alternativ för Sverige-medlem, eller inte medlem, Alternativ för Sverige-sympatisör, hade blivit knivhuggen. Och det var ju då Tommy Lind som hade blivit brutalt knivhuggen i Härnösand. Och han avled ju också samma dag, den 11 maj. Så att det datumet förknippar jag då med en otrolig lycka i mitt liv, men också en sorg, trots att jag inte kände Tommy Lind personligen. Jag har träffat honom snabbt på ett torgmöte, två torgmöten till och med, och jag har också haft kontakt med hans pappa nu i efterhand. Men det är klart att det blir ju väldigt märkligt att ett sånt datum, att man kan förknippa det med två så vitt skilda händelser. Som har betytt väldigt mycket för mig personligen. Just hela Tommy Lindmordet har ju skakat inte bara Alternativ för Sverige, utan hela vårt land, skulle jag säga. Många har blivit upprörda över brutala våld som den här afrikanen visade. Och med tillhörande våldtäkter och annat, så är det ju vämjeligt att läsa den här domen. Men jag tror att Tommy Lindmordet, det kommer att, minnet av Tommy Lind kommer att leva vidare, och hela den här rörelsen, och det vill jag inte att AFS ska ta åt sig äran av, utan alla i Sverige har ju gjort det här till ett slagord. Hans namn är Tommy Lind, och det kommer nog leva vidare, tror jag.
För de som inte vet, jag tror nästan alla vet vad det var som hände den där kvällen. Det var alltså så att man hade en privat fest, och där befann sig Tommy Lind tillsammans med lite kompisar, en tjejkompis bland annat, och då den här mannen som sedermera mördade honom. Och det som hände under kvällen var att den här afrikanske killen våldtog först den här tjejkompisen en gång, va? Var det så, Ingrid? Och sen försökte han igen, och då sökte hon hjälp av Tommy som försökte skydda sin vän, varpå han själv blev knivskuren till döds och hon blev våldtagen en gång till.
I hans blod.
Ja.
Det finns en sak i det här som ingen har pratat om, som jag tycker kan vara dags att prata lite om nu. Det är ju det att alltså, Tommy Lind var då sympatisör till AFS, och han hade även SD-kepsar hemma och så. Så att han var en ung kille som hade förstått att invandringen är väldigt dålig för Sverige och att det finns väldigt många farliga individer i den här gruppen. Ändå så fick den här afrikanen följa med Tommy hem på fest. Det säger någonting om hur väldigt orasistiska svenskar är. Att jag vet inte alls hur han tänkte. Den här afrikanen kanske bröt sig in, men det har inte verkat så. Utan alltså, nej men jag kan göra skillnad på sak och person. Alltså jag tycker inte om invandringen och så, men det här är ju kanske en trevlig kille, så jag vill inte ha några fördomar. Jag slänger ut frågan till er. Vad tror ni?
Som jag har förstått det så har de haft en fest, någon form av examensfest, och den här afrikanen har gått i samma gymnasium som Tommy Lind och mer eller mindre tagit sig in på festen, förmodligen utan att vara den mest önskade gästen. Men eftersom man har bekanta och gemensamma vänner och så vidare, så är det naturligtvis inte alls säkert att man kan neka en person. Jag vill inte ha honom här, jag nekar honom direkt. Ofta är det ju så när man är ung att man festar. Alla har vi varit på ganska trånga hemmafester. Folk kommer och går. Vem vet exakt hur de kommer in. Men jag tycker precis som du säger här att det finns ingenting som tyder på att Tommy Lind på något sätt skulle ha betett sig illa eller gjort någonting här. Utan det enda Tommy Lind har gjort är att han försökt försvara sin väninna från att bli våldtagen. Han agerar som en hedersman. Han förtjänar all form av beröm och minne för detta. Han visade verkligen civilkurage. Och en jäkla massa idioter i Sverige försökte direkt att komma med ett nytt narrativ. Att Tommy Lind han har inte försökt hjälpa sin väninna. Han har inte gjort någonting. Han blir mördad ändå. Så där lite skadeglatt. Till och med åklagaren gick ut så. Och sen hakade Oisin Cantwell på Aftonbladet på. Lite sådär, oh vad skönt. Att Tommy Lind blir mördad utan att han ska ha hjälpt en kvinna. Men visade sig i efterhand att det stämde ju inte. Utan Tommy Lind har ju där tagit en risk genom att han har försökt att få ut den här afrikanen. Han har ringt polisen. Han har försökt fördröja förloppet. Så han har ju varit ett hinder mellan afrikanen och kvinnan. Exakt vad som har utspelat sig, det tror inte någon vet till 100%. Men det är uppenbart att Tommy Lind har mördats för att han har förhindrat afrikanen att våldta den här kvinnan. Och vad gör alla de här personerna som gick ut då i våras och sa att alla vi invandringskritiker hade fel? Vad gör de nu? Är det någon som säger, förlåt, vi hade faktiskt fel, ni hade rätt. Vi har ursäkt. Nej. Utan de skriver en artikel som om ingenting har hänt. Att ja, nu dömdes han till livstid och det var ett brutalt mord.
Men vad tror du det var, Gustav, som gjorde att folk blev så extremt engagerade och illa berörda av just den här grejen? För det händer ju hemska saker varje dag i Sverige.
Det är en bra fråga faktiskt. Jag har inget direkt svar på det. Naturligtvis spelar det väl in att det finns en kvinna med i bilden som sedermera också blir våldtagen. Att det sker i hans egen lägenhet spelar också in. Jag önskar givetvis att människor som blir knivhuggna, eventuellt mördade även på öppen gata, också skulle få samma upprättelse i efterhand. Att man talar om dem, att det är personliga levnadsöden. Men jag tror att Tommy Lind gjordes till ett så, att det blev så känt, var nog också för att uppmärksamma Tommy Lind är att uppmärksamma alla människor som fallit offer för svenskfientligt våld. Och jag tror att väldigt många människor i vår rörelse, brett talat, kände att nu genom att uppmärksamma Tommys öde väldigt mycket, så kan vi visa att det är individer, människor av kött och blod, som drabbas av den förda politiken. Den här afrikanen har kommit till Sverige tidigare, fått medborgarskap, varit småkriminell, och inte bara småkriminell utan begått en del betydligt grövre brott också, som sexuellt ofredande. Och kan då befinna sig på en fest utan att sitta uppenbarligen inte i fängelse. Varit en probleminvandrare från precis första dag. Hans familj har ett lika dåligt track record i Sverige också. Bara led på bidrag från första början. Så det här är ju ett mord som politikerna till syvende och sist är ansvariga för, genom att man tar in såna här människor i ett civiliserat land. Det är ju så väldigt mycket som gör att det här blir väldigt stort, och att medierna försökt att spela ner det här och så vidare.
Men sen jag skulle nog säga att detta hade inte fått den uppmärksamheten om inte de alternativa medierna hade funnits. Därför att då hade de vanliga medierna bara tystat ner det. De hade inte ens bevakat rättegången särskilt noggrant. Och framför allt hade de aldrig fått fram liksom Tommys hjälteroll i det hela. Så,
Nej, visst är det så. Och sen är det klart att det faktum att hans familj sympatiserar med Alternativ för Sverige och med Sverigedemokraterna, det gör ju också att det är enklare att få uppmärksamma det här. För att om det är så att föräldrar aktivt säger att vi vill inte att det här ska uppmärksammas, då får man ju respektera föräldrarna framför allt. Men föräldrarna har ju velat att det här uppmärksammas, just för att Tom är ju inte ensam med det här ödet. Och att han har haft en SD-keps hemma och en AFS-keps, det är klart att det också berör väldigt många människor. För att då känner man, okej, en ung kille som sympatiserar med invandringskritiska partier, det blir väldigt nära för väldigt många människor i vår rörelse då. Jag såg det, faktum är att jag, i efterhand då, eftersom jag visste att Tommy var född i Vallsta utanför Bollnäs, så kollade jag faktiskt på Alternativ för Sveriges torgmöte i Bollnäs i EU-valet 2019. Ett torgmöte som var inte så jättemycket folk, det var en söndag i Bollnäs, det hände inte jättemycket, men det satt åtminstone 10-15 personer där, och sen är det personer som går förbi. Men vi livesänder ju alla våra torgmöten, och det är ju minst lika viktig publik för oss. Mm. Eftersom vi livesänder på sociala medier. Men sen såg jag också i efterhand då, när folk kommer fram och hämtar kepsar, att där är ju Tommy Lind.
Ja. Mm.
Och då blir man själv lite berörd. Och det finns ju kvar på internet liksom, när jag ger en keps till Tommy Lind. Va?
Mm.
Så han satt ju där och lyssnade och var ju där den där söndagen. Och så här i efterhand då, så den här söndagen i Bollnäs, EU-valet, det är inte så mycket drag under galoscherna i EU-valet jämfört med riksdagsvalet. Så här i efterhand har man ju återkommit till torgmötet i Bollnäs, eftersom man då har träffat en AFS-sympatisör som nu inte längre finns med oss. Mm. Så det är märkligt det där i livet. Och jag är ju inte ens någon personlig vän till Tommy Lind, men ändå så blir man ju väldigt berörd då, över det här.
Ja, mina vänner, vi får gå vidare till juni, och då fick vi lösningen på Palmemordet.
Eller fick vi? Precis.
Ja, nej, jag kan säga.
Det slutade i ett västgöta klimax, för att använda ett gammalt svenskt begrepp.
Ja, precis. Vi ska se ett litet klipp på mannen som numera är död, Stig Engström, den så kallade Skandiamannen, som av Palmeutredaren Christer Petersson, alltså efter sin död, utpekas som Palmes mördare.
Nej, då visste ingen av oss fortfarande att det var Olof Palme det gällde. Så intresset hade inte hunnit att skruvas upp. Så att de var mer än nöjda med det vittnet de redan hade tagit.
Polisen var inte intresserad av dig, vad du hade att säga?
Nej.
Trots att du ville påpeka att det var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss.
Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden, ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var.
Dagen efter läste han om mordet i tidningen och tyckte se sig själv avbildad som mördaren. Polisens efterlysning i tidningen stämde till stora delar överens med hur han själv var klädd på kvällen. Keps, stålbågade glasögon, 1,80 lång, 3/4 lång jacka. Han ringde polisen för att återigen försöka påpeka möjligheten att det var en förväxling, men utan resultat.
Ja, man sa att det var intressant att höra. Men antagligen så hade man inte tid att ta och göra någonting åt det just då, därför det var ju många som ringde överhuvudtaget.
Igår och idag genomförde polisen flera rekonstruktioner av mordet på Olof Palme. Hela kvarter spärrades av. Ett tiotal vittnen från mordkvällen kallades in. Men Stig Engström, som var en av de absolut första på mordplatsen, hade inte tillkallats. Själv tror han att han skulle kunna hjälpa polisen med ytterligare detaljer. Han är utbildad reklamman och har ett mycket bra bildsinne. Idag känner han sig förbigången och besviken.
Ja, när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet, så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som man vet hör till pusslet. Så att, ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall.
Ja, här ser vi då mannen som numera i de officiella rullorna ska räknas som Palmemördare. En ganska obetydlig figur som försökte förstora upp sin egen roll. Det framgår ju ganska tydligt här att han var väldigt putt på polisen för att han inte fick vittna. Skulle det vara Palmes mördare? Nej, nej. Det är det naturligtvis inte. Och man kan ju säga att det här var en väldigt bekväm lösning för alla parter. Att nu kunde man äntligen lägga detta till handlingarna, trodde man i alla fall. Att det här, liksom, han kan ju inte försvara sig. Och hans, han har någon enka och sådär. Men inte annars någon som kan ta honom i försvar. Så att, men jag menar så här, det här är ännu en dimridå. Och alltså jag har skrivit en del om Palmemordet och länkarna ligger här under och jag kommer att publicera en ny artikel i december här om vem det egentligen var som fick den här Christer Petersson att fokusera på Stig Engström.
Ja. Vad säger du, Gustav? Vad var din reaktion på liksom det här avslöjandet?
Ja, alltså de har väl bara tagit Filters avslöjande rakt av och i princip läst upp Filters artikel om Stig Engström. Så att det verkar ju inte som att ens polisen har gjort något arbete här, utan de har gått helt och hållet på fria journalister, privatspanares teorier. Men någonting som störde mig hela tiden under den där presskonferensen var att det slutade på ett så snöpligt sätt allting. Att de bygger upp det där och sen säger han, Christer Petersson, vi kommer inte runt den här personen. Kan någon tala ren och tydlig svenska? Vad är det du menar med att vi kommer inte runt den här personen? Är det så att alla, om jag förstår rätt, alla personer som ni inte direkt kan avskriva är då Palmers mördare, eller vad är det frågan om? Jag menar, den här personen, skulle han ha suttit, jag är inte expert på Palmemordet, men jag är ganska intresserad ändå. Har han suttit på Skandia då en sen kväll, alltid med en pistol i fickan för säkerhets skull, om man skulle stöta på Olof Palme, och sen gått ner därifrån och sen, oj, där är Olof Palme, nu skjuter jag honom och springer. Eller vem är det som har sagt åt honom att Olof Palme finns inne på den här bion? Och sitter man nu på arbetsplatsen där med pistolen och väntar? Och går man alltid runt med pistol? Alltså det är så mycket som är oklart där. Och vad är motivet för övrigt? Mm. Ja, de säger att Stig Engström var Palmehatare, men det är ju knappast heller belagt. Jag har inte sett något tyngre bevis för att de skulle tillhöra någon hård kärna av Palmehatare i Sverige.
Nej, och vad jag kan förstå vad det gäller Engströms personal, alltså var han ju en ganska, vad ska man säga, desorganiserad person. Han hade alkoholproblem och annat liksom, och att han då skulle ha ingått som någon agent i ett större nätverk eller så, det känns inte så sannolikt av den anledningen att han var dokumenterat opålitlig. Men vad har du för test, Gustav, om vad som egentligen låg bakom?
Ja, alltså jag har nog egentligen ingen tes. Jag följer ju det här med intresse och nyfikenhet. Och,
du var inte ens född när Palme mördades, ja?
Nej, det stämmer. Men nej, precis. Det var i februari 1986, eller hur?
Och du födde 87?
Ja, jag funderade på om jag var, så att säga, var på väg att vara född. Om jag var tilltänkt, påtänkt, men det var kanske heller inte, det vet jag inte. Men det är precis, det är före min tid och jag kan alltså avskriva mig allt ansvar från detta. Jag kommer inte runt honom. Men jag tyckte att det var taffligt och ett väldigt dåligt sätt att lägga ner utredningen på. Det kanske är möjligt att den här utredningen ska läggas ner, jag vet inte, men det är åtminstone väldigt dåligt att avsluta med att det förmodligen är Stig Engström, så vi kan lägga ner nu. Det är väl bättre i så fall att säga att vi har inte en aning om vem det är och därför lägger vi ner utredningen, vi kommer inte längre. Men att peka ut en död människa så där, det är ju, där går ju gränsen för, åtminstone för mig, för vad som är moraliskt försvarbart när man har så svaga bevis. Man har inte ens några bevis. Man har indicier att han möjligen har varit där ungefär vid samma tidpunkt. Men det är det många människor som har varit.
Precis, det han är upprörd över, jag ska bara säga Ingrid innan du kommer in här i klippet, det är just det att ett annat vittne tros har förväxlat honom med gärningsmannen. Och Engström själv försökte ju då förklara för polisen att nej, men jo, jag var här och jag hade keps och allt vad nu är, men det var inte jag som det här vittnet, han ska ha försökt springa efter den riktiga mördaren, hur det nu är med Engströms liksom, hur mycket han höll sig till sanningen där, det vet jag inte, därför att det är som Ingrid sa, han ville nog gärna spela upp sin egen roll i det hela, men
så är det ju garanterat, och framförallt så är det ju så att vittnen lämnar motstridiga uppgifter hela tiden, det gör alla vittnen i varje polisutredning, folk minns fel, man kanske vill iklä sig hjälterollen lite mer än man har gjort. Det finns många olika anledningar till att människor inte alltid berättar exakt vad som har hänt. Mm. Det kan vara medvetet, det kan vara omedvetet, men det innebär ju inte att du är mördare bara för att du inte kan ge ett vittnesmål som alla andra bekräftar.
Nej, precis.
Men jag vet inte vad jag ska tro egentligen. Det finns så mycket teorier om Palmemordet att jag passar nog eventuella spekulationer där.
Ja, men då ska jag berätta lite grann. Ja. Mm. Jag vill börja med att säga det, att den här Thomas Pettersson som skrev filterartikeln och sedan en bok också som heter Den osannolika mördaren och som helt fokuserar på Skandiamannen Stig Engström. Det finns alltså nu, jag har fått och sett mailkonversation mellan författaren Thomas Pettersson och Christer Pettersson. Så han har alltså droppat information i Christer Petterssons öra tydligen ända sedan 2017. Och det var därifrån Christer Pettersson fick den här idén att ja, men den, han är ju jättebra, honom tar jag för att man skulle kunna lägga ner. Och vad som egentligen hände, jag antyder ju det lite mer än antyder i en artikel som vi publicerade i juni, att Palmemordet med största sannolikhet, alltså det fanns många stater och organisationer som hade skäl att vilja ta livet av Palme. Och det kan ha varit ett samarbete mellan djupa staten i Sovjetunionen, USA, Storbritannien och Sverige. Mm. Några ville bli av med honom för att han var CIA-agent, några för att han var KGB-agent och andra för att han arbetade för Stay Behind. Mm. Och så skriver jag så också, var det ett konvenansmord som genomfördes av rationella skäl istället för av hat? Alltså konvenans, äktenskap, konvenansmord. Och det är vad jag tror, och det får aldrig komma fram, särskilt inte om den svenska djupa staten var inblandad i det. Och det är därför man hela tiden har slängt fram en massa olika saker. Ja, först försökte man ju få den andra Christer Pettersson fälld, och där vet vi att man hittade på bevis och man gjorde påtryckningar på Lisbeth Palme och på flera andra vissa för att få honom dit, så att därför att sanningen får aldrig komma fram. Men de har heller inget emot alla dessa privatspanare, därför att om sanningen kommer fram eventuellt 2056, kanske släpper de pappren då, det vet vi inte. Då kommer ändå ingen att tro på det, för alla är redan så inne i sin egen teori. Det är så de har räknat ut det, och det är så det är med alla konspirationer. För konspirationer finns nämligen, det är inte bara någonting som folk med foliehattar teoretiserar.
Så är det. Och jag är den första att hålla med om detta, och vi kanske kommer till Estonia senare i avsnittet också. Där har ju konspirationen visat sig sann. Oavsett vem som har gjort det, så finns det ju väldigt mycket som då var en konspiration, men som nu är helt öppet. Till exempel att man fraktade militärmaterial och så vidare. Men när det gäller Palmemordet då, man måste ju ställa sig ett antal frågor. Hur kan det komma sig att det här är världens i särklass största polisutredning? Är det för att ingen ska kunna veta var den börjar och slutar som ett nyste som, och sen får man börja om från början? Alltså, varför är det så mycket som försvinner av alla de här tipsen som kommer in? Det finns mängder dokumentärer som visar hur polisen slarvar bort tips eller att ingenting utreds. Det är ju väldigt märkligt att det här vansköts så kroniskt år efter år efter år. Och det är inte bara Hans Holmér, utan det är hela Palmeutredningen från början till slut som är systematiskt misskött. Och då är det ju bara inte någon slump eller någon enskild persons fel, utan då är det ju ett strukturfel, va? Kanske människor som har intresse av att det ska misskötas. Min gamla kompis Johan som jag bodde med ett antal år då, som jag hyrde ett rum av, klassiska Klara Norra kyrkogata för de som har varit där. Han sa ju alltid, han pratade alltid om Palmemordet, han sa alltid att man kallar inte USA för satans mördare ostraffat. USA är jäkligt långsinta och de har sett till att så att säga neutralisera statschefer i väldigt många länder för att de har uttalat sig kritiskt eller negativt mot USA. Så han var hela tiden inne på, han är ju fortfarande inne på USA-spåret. Mm. Och jag säger det inte för att jag själv nödvändigtvis tror på det, men att det är väl en teori lika rimlig som någon annan i Palmemordet.
Som sagt, absolut. Det fanns många intresserade parter som kanske samarbetade i just det här fallet. Det är ju i alla fall en tes som Ingrid har drivit lite grann.